och hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag
Lukas Wennerholm.
Och tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite klättring. Och nu är det dags att säga det återigen. Tillsammans flyttar vi Storsidens topp till svensk mark.
Det var länge sedan vi var där och bidrog sist.
Ja, precis. Ja, nej, men när snötäcket lättat, tänker jag.
Då är det dags att bege sig förbi sylarna igen.
Ja, men vi får ju faktiskt en chans ganska snart att ösa lite snö på toppen av Kebnekaise.
Exakt. Du kan bidra till att hålla sydtoppen högre än nordtoppen. Ja. Det är ju också viktigt här. Ja.
Hur är läget?
Jo, men det är bara bra med mig. Det är kul att spela in lite podd igen. Mm. Känns som det var ett tag sedan, även om det kanske inte var det.
Nej, precis. Nej, vi har ju liksom varit effektiva här. Vi sågs ju... eller vi skulle ses och fixa manus, men så gjorde vi det på tumman hand istället.
Exakt, ja. Ja, ibland är man lite trött och oplanerad, så kan det vara.
Ja, så kan det vara. Mm. Det gick ju bra ändå.
Har du hittat på något skoj sen sista?
Ja, egentligen inte jättemycket, men det är saker som börjar falla på plats inför våren, så att säga. Dels så har jag lurat, eller du har frivilligat dig själv att du vill bli hjälpinstruktör inom klättring.
Det här är någonting jag ser väldigt mycket fram emot, ja. Så att jag inte riktigt har snarare lurat mig in än har blivit inlurad.
Ja. Nej, men så där ska vi försöka få till det, och så ska vi bägge gå första hjälpen i terräng, andra gången som jag går den. Och sen så ska jag försöka bli sportklätterinstruktör och äntligen fått med ett datum för det. Så det är väldigt roligt, så nu blir det snart dags att börja liksom plugga klättring. Eller?
Ja, jag har satt upp två kabiner hemma så man kan sitta och bygga olika typer av ankare och grejer. Ja. Så, ja. Nörderier runt det där.
Ja, men det är kul. Och sen så den 4 mars tror jag det är, så börjar jag faktiskt min andra kurs på Bosön. En sån här 6-veckors kurs på Bosöns folkhögskola som heter träningsplanering.
Just det.
Det är 6 veckor då jag lär sig skriva träningsscheman, så det ska bli skoj.
Tänker du att det här är för att förbättra din egen träning?
Ja, alltså dels det, men också det kan ju vara så att jag får för mig att hjälpa andra.
Mm. Ja. Kul.
Det kanske blir så när jag blir pensionär och på ålderns höst vill känna mig att jag gör någon behövd. Så kanske jag tar mig an någon liksom prodigé. Så vi får se. Men det tänkte jag, det kan nog vara nyttigt ändå. Men sen har vi också, eller vi börjar förresten med vad du gjort sen sist, Lukas.
Ja, men jag har lite som du inte gjort så här supermycket. Det har mest blivit aktiviteter hemma och inte så mycket friluftsaktiviteter faktiskt. Men på tal om träning här nu då, så har jag ju också, jag har haft glädjen att få gå till en personlig tränare några gånger och har fått återupptäcka hur man gör saker korrekt på gymmet, vilket har varit bra och intressant för mig. Det är ju viktigt att försöka hålla sig i form om man ska prestera någon form av aktivitet i bergen och sådär.
Har du lärt dig nu hur man tillrättavisar andra också?
Jag skulle säga så här, med de få passen jag har gått så skulle jag nog akta mig för att tillrättavisa någon annan och kanske mer hålla mig på min egen kammare och fokusera på min egen teknik kanske. Ha en bit kvar innan man kan säga, kalla sig utbildad här.
Innan du...
Ska du verkligen ha så där mycket svank? Nej, absolut inte så. Men jag tyckte det var roligt att få lite påpekningar om min egen teknik och vad jag kan förbättra och sådär. Både du och jag tränar ju ganska mycket, så då är det ju viktigt att faktiskt träna rätt och inte träna fel.
Ja.
Och det visar ju sig att man ibland tränar fel.
No kipping. Kanske kontroversiellt att säga. Vi känner inte våra lyssnare så bra.
Nej, jag tar avstånd.
precis. Och vi har faktiskt två lyssnare som har hört av sig för att rätta oss.
Aha.
Eller rätta mig, ska jag säga. Jag hade ju sagt Anarisfjällen.
Mm.
Och det heter Anaris.
Ah, viktigt. Det får vi lägga på minnet.
Ja, det var två mycket snabba lyssnare som hörde av sig om det här. Och med väldigt trevlig ton också, vill jag säga. Så att det är liksom tummen upp till det. Så att jag tog det inte hårt.
Nej, men vi får helt enkelt bättre oss här och säga rätt.
Då fick vi lära oss det också. Allmänbildning i podden. Men jag har ju i något avsnitt liksom lagt in en brasklapp. vi försöker ha rätt. Men,
alltså, just det här med uttal är ju ruskigt svårt. Framförallt om man inte har pratat med någon som faktiskt bor och verkar i omgivningen och som har liksom sitt lokala korrekta uttal då. Så vi bara läser på en karta bara, det är säkert så här det ska uttalas.
Ja, men vill man ha en faktapodd så finns det sådana. vi pratar om vandring och är två sköna snubbar.
Exakt.
Men idag så tänkte vi faktiskt prata om vandring.
Mm.
Vi tänkte prata om vandring i sin renaste form.
Nämligen att vara ute och vandra utanför led och markering och sådär. Kanske mest fokus då på fjällmiljö och inte skogs- och låglandsmiljö. Men det är tanken för på dagen.
Och Lukas, hur är din erfarenhet av vandring i så kallad oledad terräng?
Mm, jag skulle säga att min erfarenhet är ganska begränsad. Jag har ju en tur jag har varit på i Sarek, vilket var en relativt kort tur liksom. I övrigt så är det mer så här att man har gjort olika typer av approacher eller så här, ta sig fram till olika klätterställen och sånt där. Det brukar ju oftast gå på oledad terräng där det kan vara bra att ha lite koll på kartan och sådär. Men jag har inte gjort så många långturer i oledad terräng faktiskt. Själv då?
Ja, men en tur som man möjligtvis skulle kunna kalla långtur, och det är ju liksom när jag korsade Sarek 2020 tror jag det var. Men sen så, ja, men till exempel förra hösten så var jag i Lundörren och gick liksom Lundörren, Storådörren och så Lillundörren och sen tillbaka. Och där var ju, ja men, ungefär 2/3 var ju liksom oledad terräng.
Ja, ah, du gick liksom mellan de olika passen.
Ja, precis. Så det är egentligen bara genom Lundörren som det finns led. Mm. De andra dalarna där så finns det ju liksom ingen utmärkt led eller så. Och det är ju lite speciellt, och man känner sig lite mer ensam och det känns lite mer äventyrligt och mystiskt.
Det är ju roligt att ställa ju lite andra krav på dagen, om man ska säga.
Ja, precis. Men ja, det är liksom, det finns ju ändå, eller i alla fall för mig så finns det ju verkligen, finns ju något som lockar med det där, ja men lite mer okända.
Det beror lite på. Vissa dagar är man ju på humöret att man bara vill ha något lätt och enkelt, ja, och bara komma ut och få lite frisk luft. Precis. Och vissa dagar är man mer på äventyrshumör. Så,
precis,
så det varierar liksom, lite där.
Ja, men det är så här, vill man ha så här vandringens Buff Bourguignon, ja, och den ska liksom stå och puttra länge och mycket förberedelser, eller vill man liksom ha vandringens snabbmakaroner, det är liksom stugvandringen.
Ja. Och ibland är det gott med snabbmakaroner.
Ja, ja, men ja, verkligen, ja, men det är ju liksom, det är snabbmakaronerna man tar oftast.
Ja, det blir så. Ja, det blir så. Vi kanske har några lyssnare som är rena alltid ute oledat och
exempel. Ja, men Carl-Johan Pihl till exempel som vi har haft som gäst, han är ju liksom, det är ju hans majoriteten, men det blir ju också, alltså det oledade blir ju inte längre lika hemlighetsfullt när du liksom är, när Sarek är din bakgård i princip.
Nej, precis, så blir det ju.
Men om vi ska liksom glida in på det här ämnet, jag tänker mig att det första folk tänker på är väl att det finns liksom lite hinder med att ge sig ut i den oledade terrängen.
Precis.
Och jag tänker mig så här, vad vill man som vandrare, ja, vart vill man inte gå?
Mm. Och det där är ju en lite lurig fråga av flera anledningar. Det ena är ju att man har ju lite olika referenser på vad man kan tänka sig att gå i och gå igenom och sådär. Så att det är ju ganska personligt vad man tycker är ett hinder.
Ja.
Men det finns nog ändå några saker som jag tror att ganska många kan vara överens om är lite, precis, trist att vandra i.
Och man kan väl också tänka så här, ja, men vad kommer sänka min fart avsevärt?
Ja, precis.
För det är ju det som de här sakerna vi liksom kommer nämna här, de kommer ju sinka en.
Ja, precis. Vi tänkte vi skulle börja med att fokusera på sommarterräng. Vilka hinder man kan tänka stöta på under sommaren. Och en grej som jag tror att det första man tänker på, det är så här myrmarker och våtmarker där man blir rejält blöt och det blir sunkigt eller slaskigt att gå igenom.
Ja. Har du behövt forcera något sånt här område någon gång?
Jo, men det har jag absolut gjort. Det händer ju även på ledad terräng, ja, att antingen spången har gått sönder, ja, eller bara inte finns längre, eller att det aldrig funnits en spång, och så har det blivit mycket vattenflöde, och då blir det ju så att man kan få gå en kilometer i så här 3 decimeter djup myrmark, och det tar ju lite tid då, att ta sig igenom.
Ja, på vägen ner för Ackan jag var där, då på väg mot Enonhjälmen, då var det ju, då hade vi väl nog en, ja, men, kanske 3 kilometer myrmark. Och det var snarare träsk,
ja,
att ta sig igenom. Så det var ju liksom, det var ju tätvuxet. Och liksom, det var ju särskilt att man hade velat haft en machete.
Mm.
Och så liksom gick man med vatten upp till knäna.
Ja.
Det var, alltså, jag tror att vi hade en snitthastighet på 1,3 kilometer i timmen genom det.
Det är väldigt långsamt.
Ja, och då var vi ju, ja, dessutom väldigt, väldigt trötta. Så ja, det tog tid, för det var så extremt tufft att ta sig igenom.
Ja. Ja, nej, så det där, det tror jag. Men det går ju att se på kartan i mångt och mycket vad det är i olika typer av myr och våtmark som man ska kunna runda. Mm. Sen, som sagt, så kan det ju vara så att vid blött väder så kan mer ställen bli blötare än man kanske hade tänkt sig när man gick ut. En annan som man också kan stöta på, det är ju det som du var lite inne på här, så här svår genomtränglig skog.
Ja.
Och i fjällmiljö så är det här oftast så här olika typer av fjällbjörksskog.
Ja, precis. Men den är ju ofta, men då så här, alltså en lummig fjällbjörksskog kanske inte är så farligt. Nej. Utan det är oftast det som är närmare marken, i alla fall i min erfarenhet.
Ja.
Den här videsnåret.
Ja, ljung och vidare,
ja, precis. Ja, precis. Mm. Som kan bli liksom upp till ja, men över en meter högt i värsta fall.
Jag upplever att det växer lite som ett spindelnät. Att ja. det växer in i varandra så att det blir riktigt svårt att gå ja. I. Liksom. Man fastnar och ibland får man ner foten och ibland inte.
Om man riktigt tur så hittar man liksom en stig där renar har liksom betat sig igenom.
Ja.
Så man kan gå där. Men då är det ofta det som är, det är också en bäck.
Ja, precis.
Men då, även det här går ju liksom att hitta på en karta.
Jag tycker det kan vara lite lurigt att se just när det inte är skog, utan när det är bara de här olika typerna av lågbeväxtlighet.
Ja.
Den ser ju också på avstånd när man går, så ser det ju lätt ut.
Ja.
Men så kommer man dit och så visar det sig att den är ganska hög, den här djungeln och viden. Det var någon gång jag var ute, det var faktiskt inte i Sarek, det var när vi gick uppe i runt Abisko fjällen där, så skulle vi bara ta en liten genväg mellan två leder och så visade det sig att den här ljungbeväxtligheten, den var upp till mina axlar, så typ så här, ja men 1,70 hög och jättetät, och det var banne mig inte lätt att ta sig igenom.
Nej, precis. När vi korsade Sarek där, så jag hade ju slagit upp mina smalben på sån här snår så mycket, så att det var liksom sista dagen hade jag svårt att få av mina löpartajt som var liksom mina underställ, för de hade liksom blött fast i byxorna. Ja.
Tycker du, det drabbar alltid dig, Anton.
Ja.
Dessa otursmoment.
Det sköna var att man tänkte inte så mycket på det när man rörde sig.
Nej.
Så kan det vara. Sen har vi ju en liksom en ganska självklar grej som jag tror att de flesta liksom vill slippa, och det är ju vattendrag.
Mm.
Det är man ju nästan tvungen att korsa.
Ja, det är ju oundvikligt. Man kan ju planera sin tur ut efter var det dels rekommenderas att passera vattendrag, men också vart på kartan ser ut att vara färskt antal passager och sådär. Men vi kommer in lite mer på detaljer runt vadning och vatten sen.
Men att man kommer behöva hantera det på något sätt, det är oundvikligt, tyvärr. Eller ja, det är en spicy vardag. Ja. Och sen har vi ju när man liksom brantade terräng som också jag tycker förtjänar att nämnas, för att man tittar på en karta och så ser man de här höjdkurvorna, och det är ju väldigt svårt att avgöra. Ja, men på en bra karta så kan det vara nästan som väldigt täta svarta streck, så man kan se vart det troligtvis är lite för brant för att röra sig. Men ofta så kan det ju vara Men små bränter kanske inte liksom får plats i höjdkurvorna, eller att det kan vara svårt att titta på en karta och bedöma vart det är för brant för att röra sig. Och sen är det så subjektivt också, speciellt när man ska ta sig ner någonstans ifrån.
Ja.
Ta sig upp känns ju ofta, då kan det ju kännas som att det är en trappa.
Upp kan man lättare.
Även om trappstegen lutar lite utåt så kan det kännas okej. Okay.
Mm.
Men sen när man ska gå ner för en trappa där trappstegen lutar lite utåt, då känns det ju skitläskigt. Och det där är ju, det är så svårt att se på en karta vilken terräng man är bekväm med och vad som är säkert att röra sig i. Så där måste man ju, jag tror att en viktig lärdom när man rör sig i oledad terräng, det är att man inte får vara för inställd på hur långt ska jag ta mig idag, eller exakt hur ska jag gå, eller så här, utan man måste liksom gå in med en ingång att ändra min plan är den enda plan jag kan ha.
Ja, och det bygger ju också på att man har en, man måste nog sänka sin förväntade distans så att man har en lite lägre förväntning när man går på mer motorvägsbetonade led liksom. funderat på det här med brantar. Jag tänker en brant som kanske många har stött på, det är ju när man ska gå upp och ner ur Kaffedalen vid Kebnekaise.
Ja.
Det är ett ganska bra exempel på där det kan kännas väldigt brant. Mm. Framförallt för att det är så här rullgrus och ganska, ja, ganska löst liksom. Men det kan man, man kan ha som så här referenspunkt när man jämför hur brant man är bekväm att gå.
Absolut, och det är också en brant som är, ja, men det är tacksam för att där liksom, du kan inte ramla och fortsätta åka liksom, det, du kommer ta stopp,
ja,
alltså väldigt fort. Du kommer liksom inte fortsätta komma så långt. Medans, jag menar, blir det bara några grader brantare, då finns det ju en risk att du kanske börjar tumla eller rulla.
Ja,
eller
precis. Om man tittar på lavinprognoser är en bra sida man kan titta på för att få fram lutningskartor. Och om man tittar på den här sluttningen upp och ner ur Kaffedalen så går den ju strax runt 25-30 grader där det är som brantast. Så det kan man ha som referens när man tittar på vad man kan ta sig förbi. Nu är det här ju ledad terräng så att det blir ju lättare att ta sig ner när faktiskt någon har gått där innan. Kan vara så i alla fall. På vissa ställen tycker jag att när man har nött ner en bit så blir det så här extra löst rullgrus. Mm. Det varierar väl lite. Så om vi tittar lite snabbt in på vad som kan stöta på under vintertid för hinder när man är ute och går. Det skiljer sig lite grann åt därför att vattendragen och myrmarkerna, de är ju oftast frusna. Mm. Vilket ju gör att de på sätt och vis är mycket lättare att ta sig framöver. Mm. Och samtidigt som det kan ligga snö ganska djupt ovanpå de här videsnåren och sådär så blir även de platta och lätta att ta sig över. Så på sätt och vis vinter ännu mer framkomligt. Man kan gå på fler ställen på vintern.
Precis. Det är väl liksom bara egentligen framåt vårkanten när liksom snötycket kan börja bli lite förrädiskt. Så man behöver, eller ja, men sent på hösten när det har kommit mycket snö, så man kan behöva ha liksom huvudet med sig ordentligt och tänka efter innan man går ut på tunn snö.
Precis, man vill ju inte trilla ner igen i vatten.
Nej.
Och det är väl även på vårkanten när snön börjar smälta som det kan vara, då kan det precis tvärtom. Även om det är mycket snö så kan det vara väldigt mycket vatten på väldigt många ställen. Men mitt i vintern, om man ska säga, då är det ju lite mer lättframkomligt. Men då är ju branterna lite extra farliga istället ju.
Ja, men precis. För att man kan ju alltså både få en lavin som är utlöst på en, alltså antingen av en annan person eller bara på grund av sin egen vikt, så kan den ju liksom kollapsa, och rör man sig nedanför en brant så kan den ju liksom nå ända fram till en. Rör man sig i branten så kan man ju själv lyckas utlösa den och dras med. Och det behöver man ju ha lite respekt för. Och då är ju, ja, men vi har ju nämnt den tidigare, den här kartan på laminprognoser.se där man kan kolla lutningsgrad. Den är väldigt bra som ett verktyg, men det går ju snabbare såklart om man liksom tittar på höjdkurvorna och tar med sig liksom de här tankarna in i sin färdplanering redan för början. Och ofta är det ju så att hittar man en, liksom, en vanlig vinterled är ju oftast dragen så att den inte går i lavinterräng.
Mm.
Så man kan ju liksom titta på dem, dra lite referenser till hur långt från bergssidorna drar de sina leder när man själv sen ska göra sin tur. Sen så finns det ju andra hjälpleder. Man kan ju gå lavinkurser, man kan köpa, det finns någon så här lavinhandboken, ja, det finns massvis med hjälpmedel.
Men i allmänhet så är det ju användbart att på vilket snabbt, när man snabbt tittar på kartan, kunna utgöra hur många grader brant representerade att det är så här tätt mellan höjdkurvsträckan.
Ja.
Det är bra att ha den, att det sitter i bakhuvudet. Precis. Så att kunna avgöra det lite fort.
Och en tumregel är att en lavin kan ju ta sig, om jag tror det är dubbla längden i förhållande till fallhöjden. Så om du har liksom 200 meter fallhöjd, då kan den ta sig 400 meter på längden, så att säga. Från där den löses ut. Så om du har 1000 meter höga berg bredvid dig och så går en lavin, då kan lavinen ta sig 2 kilometer.
Ja.
Så om du är 2 kilometer från den bergssidan då så går du liksom i zonen.
Och lavinterräng brukar väl räknas som allt som är över 20 grader ungefär.
Ja, något sånt.
Därefter så börjar det bli lavinterräng.
Ja.
Så när vi nu pratar om vad man kan stöta på för hinder så blir det ju naturligt att ta steget vi börjar, hur planerar man ju då sin tur? Vad har man för verktyg med sig när man planerar sin oledade tur?
Det absolut enklaste verktyget som kommer upp i min hjärna, det är ju kartan.
Precis. Jag skulle säga att utan en karta så är det ju väldigt svårt att planera sin tur.
Ja, då blir den ju oplanerad. Det blir en spontan tur.
Det kan bli lång och...
Ja, får man ha koll på sina vädersträck och så får man liksom traska på.
Och sen är ju ett annat uppenbart hjälpmedel att man har sin kompass med sig ut. Men även när man planerar sin tur så kan det vara bra att så här fundera på vilka vädersträck sin turen går i och sådär. Och linjaler och andra verktyg för att mäta ut distanser och sådär.
Men idag kan man ju fuska väldigt mycket med det här också.
Det kan man verkligen. Och jag vet inte om jag skulle kalla det fusk. Det är snarare så att det är rätt bekvämt att kunna använda olika digitala tjänster för att rita in sin tur och få känsla för avstånd och sådär.
Men det vi börjar med kartan då, det är ju liksom att titta på hur ser terrängen ut.
Och generellt sett så kanske man vill röra sig mer i Dalarna än att gå upp över bergen och fjälltopparna.
Precis.
Mest för att det är jobbigt.
Ja, om inte det har ett syfte i sig.
Jo, så kan det ju vara. Man kan ju vara på väg ut för att göra en topptur. Och då är det ju det som är målet.
Ja, men en sak som är bra att nämna här innan vi liksom går in allt för mycket på det här också, det är ju att alla kartor tyvärr inte är jämlika.
Nej, så är det ju.
Jag tror att Lantmäteriet uppdaterar inte sina kartor liksom så här frenetiskt när det kommer till liksom fjällterräng, utan de jobbar ju med fastighetsregister och alla möjliga saker, så att det är kanske så här att uppdatera fjälllederna kanske inte är deras huvudprio. Medan det finns ju företag som, ja men Kalaso till exempel, som ger ut fjällkartor som lägger desto mer tid på att uppdatera sina kartor och uppdatera dem desto oftare.
Och en annan sån där grej är ju också hur gammal kartan man själv har är. Det är ju lätt att tänka, jag har ju kartor över fjällen. Ja. Och så är de så här 15 år gamla och då kan saker förändras.
Precis.
Framförallt typ broar och sånt är ju det som är mest kinkigt.
Den här bron mellan Gåsen och Helax som det har stått om i 70-11 år, eller om det är Sylarna och Gåsen, jag kommer inte ihåg. Men det är någon bro där som är i Jämtland som har liksom varit borta väldigt många år.
Okej, broar är ju trevligt. Så att det är bra att veta var de finns och inte finns.
Ja.
Men när man väl är ute i bergen och i fjällen, vad använder man då för att navigera sig? Vad brukar du titta på?
Jag brukar väl framförallt använda en offline-karta. Det beror lite på. Ja, men i somras tyckte jag det var ganska trevligt att ha med en karta över Padjelantaleden. Den var ju lite mer detaljerad än min digitala karta. Ja, men så här, min karta på Lantmäteriet.
Ja.
Så då var det lite kul att ha med den och kunna titta lite mer på bergsterrängen och sådär. Och framförallt om man vill man göra någonting spontant på en tur, då kanske man inte kan ladda ner en ny offline-karta eller sådär.
Nej.
Så det är också det, man blir begränsad av vad man liksom har laddat ner medan man hade internet.
Och när du säger offline-karta här, då är det alltså en kartapp som man kan använda offline, inte en fysisk karta.
Nej, precis. Men den fysiska kartan har ju jag med för att den är ju nedladdad och klar.
Exakt. Så att säga. Jag förlitar mig nästan uteslutande på en fysisk karta.
Ja.
Jag har dåligt förtroende för appar, men framförallt så har jag dåligt förtroende för batteritiden på min telefon. Ja. Så att jag brukar alltid ha med mig en vanlig karta. Och jag brukar oftast ha en av de här kartorna är lite grövre material som inte faller sönder vid minsta lilla vatten eller annat.
Ja, nej, det är ju, jag brukar bara köpa en vandringskarta. Jag vet inte om de har grövre eller inte grövre material.
Men man kan ju köpa, om man inte köper de här Kalasos-kartor, utan man köper Lantmäteriets egna.
Ja.
De är ju gjorda i papper.
Ja, det är inga vandringskartor.
Nej, det är ju vanliga papperskartor. Får de vatten på sig, då mer eller mindre smälter de. De är också mycket billigare. Så det är därför man kan lockas att köpa dem. Jag har gjort det någon gång och den överlevde inte mer än en eller två turer.
Men då brukar du ta ut din kompassriktning?
Ja, men jag har gjort det här några gånger. Dels för att träna lite på det. Men också för att så här försöka identifiera vart jag är på väg. Vad är det för omgivning jag ser? Vad är det för toppar som är runt mig? Och vad är det för fjäll och sådär? Av den anledningen så brukar jag bara så här, ta ut kartriktning, eller kompassriktning, för att kunna jämföra med kartan på var man själv är. Och det här brukar jag även när vi går ledad terräng.
Jag tycker att så länge man har sikt i fjällen, då behöver jag i princip aldrig göra det här. För att då är det liksom, man har ju referensram i kartan. Man, liksom, man vet vart man har gått, man har sett vad man har passerat, och det blir ofta ganska lätt att, så här, ja, men tack vare alla stora features ja. I naturen, så blir det ganska lätt att bedöma vart man är. Medans däremot om det är ja, men helt kritvitt och dimma, då kan man ju verkligen behöva ta ut sin kompassriktning ja. Och hitta sin position mer precis. Ja, men, alltså går man på en led, så då kanske det inte spelar så stor roll. Men går man oledat, då kan det ju spela all roll.
Mm, det kan vara jätteviktigt att man inte hamnar i fel dal eller på väg upp på en
ja,
fel.
Ja, precis. Eller ja. Oj, här var ett snöfält där, men jag fortsätter här och ser en glaciär.
Mm, exakt. Även när man går ledat så händer det ju att en led delar sig. Eller den liksom delas upp i flera olika, och är det då dålig sikt, om det är dimmigt eller om det regnar mycket eller om det är vintertid och det är snö och blåser, då finns det ju en risk att man tar fel väg om man inte vet vilket håll den led man ska gå på är åt. Men i övrigt så här, former och annat som du pratade lite om som man tar sikte på, vad brukar du?
Jag tycker ja, men desto större feature desto lättare. För att det är så lätt att titta på dem på kartan och tänka, okej, men de där topparna, de ska vara tre bredvid varandra, eller du vet, det där ska, ja, men om man tittar på kartan så försöker man ju liksom plugga in lite hur de ligger, och så ser man det IRL så att säga, och förhoppningsvis ja. Så kan man liksom ha det som en referenspunkt. Så det tycker jag, men så här, grov navigation är enklast att göra med toppar.
Mm.
Och sen så, ja, men lite närmare navigation, lite mer precis, då blir det ju liksom ja, men vattendrag är ju väldigt hjälpsamt, speciellt om det finns krökar och såna här saker, eller ja, men, så här, rasområden, block och sånt där kan ju ofta synas på kartan.
Stenterräng brukar ja. Man kan som prickar på kartan, precis. Det är ju bra att se.
Precis, ja, och annars är det ju ja, men, sen, mer naturligt ja, men, små höjder eller ja, men, byggnader ja.
Byggnader kan vara bra, för att ibland ja. Finns det ju så här renvakta stugor eller andra typer av så här servicebyggnader som ja. inte är för allmänheten, men som fortfarande är utmarkade på kartan. Mm. De brukar vara så här riktigt bra riktmärke för att veta ja. Exakt var man är någonstans. Och de finns ju även i oledad terräng. Något annat man ska tänka på när man planerar sin tur är ju lite att den riskmiljö man befinner sig i är ju mm. lite annorlunda från hur det är att gå längs en ledad terräng. Och det jag kanske då framförallt tänker på är ju just det faktum att man ganska sannolikt kommer vara själv eller vara själv i det sällskap man är.
Ja.
Det är ganska osannolikt att du stöter på någon annan exakt vid rätt tillfälle, om man ja. Ska säga. Så det kan vara bra att fundera på att inte ta onödiga risker när man är ute och inte kommer bli hittad av någon om man bryter foten eller något annat.
Ja, nej, men precis. Det som är värt att liksom skicka med här, det är ju att, eller i alla fall utifrån mitt perspektiv eller vårt perspektiv, så är det att det är lättare att navigera i fjällmiljö än i tät låglandskog.
Ja. Om man inte är orienterare och är duktig på det här, så
ja,
för i låglandskog så finns ju inte de här stora höga fjälltopparna.
Nej.
Utan det man har att gå på är ju mer dolda terrängvariationer och
ja.
Olika typer av.
Och framförallt så då handlar det om att man får bli väldigt bra på att jobba med kompassen och mm. kartan. Vi som är fjällvandrare, vi behöver inte bli liksom superbra på det, utan vi har så liksom tacksamma ja, men naturformationer som vi kan använda oss av för att navigera.
Precis, precis.
Och det är de dagarna då dimman kommer in som vi får skärpa oss lite.
Ja, och kanske framförallt på vintern när allt ja. Bara är vitt.
Ja.
Och det kan vara svårt att se skillnad på, aha, är det stenterräng, är det videterräng, är det myrterräng? Det ser man ju inte.
Nej.
Utan man har ju bara vit terräng.
Ja.
Ja, så om vi pratar lite mer kring detaljerna på hur använder man sin kompass och sin karta mm. för att ta ut en riktning eller sådär. Vi pratade ju lite om så här att använda och inte bara titta på topparna runt omkring sig. Och det är ju såklart lätt. Men om man nu ska använda sin kompass, hur gör man det? Det gör man ju genom att lägga kompassen i den riktning man har tänkt sig att gå på kartan. Och sen vrider man in norr. Så att norr stämmer överens med kartans norr.
Ja, men precis.
Och då kommer du se, då kommer pilen på kompassen peka åt det håll du ska gå åt. Det här är ju lite svårt att beskriva i bara tal. Det är ju betydligt lättare att se på en bild eller en video eller sådär. Så att det rekommenderar jag att man gör om man inte vet vad man gör.
Precis, men det, Det blir väldigt logiskt när man själv gör det.
Mm.
Jag satt här i min hjärna och tänkte att det var tvärtom, att man vred kartan liksom dit att man ville gå. Men det, ja.
Ja, precis. Det är ju oberoende. När du har kartan på bordet så ska det inte spela någon roll om kartan ligger rätt eller inte. Nej. Utan det är ju bara då kompassen i relation till kartan som är det viktiga. Och sen vrider man in sig i den verkliga världen efter kompassen.
Precis.
Och det är väl den absolut enklaste formen av att använda sin kompass på. Det andra man kan göra är, man kan ju också göra precis tvärtom. Man kan vrida in den riktning man går i verkligheten. Och så kan man lägga den på kartan för att se i vilken generell riktning man är på väg. Så man använder samma sak fast åt motsatt håll då, för att få en känsla för vart på kartan man är på väg.
Ja. Sen har jag förstått det som att alla kompasser inte är jämlika. Att det liksom finns olika kvalitet på kompasser och sådär.
Ja, dels skiljer ju kvaliteten på kompassen. Men det andra som kan skilja sig åt är ju hur latituden spelar ju roll.
Mm.
Så är man långt upp i norr så kan en kompass fungera sämre än om man är långt söderut beroende på vilken kompass man köper. Det där tänker jag inte gå in på detaljerna, nej, runt, nej. För det kan jag inte. Men det kan vara värt att fundera på vad det är för kompass man har, för de kan vara liksom olika.
Jag kan googla det här.
Mm, det är inte säkert att du kan ta din kompass som funkar bra i svenska fjällen och flyga med den till södra delen av jorden.
Nej, så kanske påverkar på polernas polaritet någonting om man är på andra sidan ekvatorn. Eller funkar det exakt likadant? Bra fråga.
Mm, det är en bra fråga.
Ja.
Det man kan tänka på är ju att jordens nordpol och den magnetiska nordpolen är ju inte på samma plats.
Nej,
men det ska inte påverkas mycket, nej, när man är ute och går i fjällen.
Men man kan ju plocka ut sin position på andra sätt också.
Ja, än med kompassen menar du?
Ja.
Hur tänker du då?
Ja, men dels så har du har ju GPS-positionering på alla moderna mobiler som funkar utanför områden där du har täckning. I och med att GPS är ju ett satellitsystem och är gratis. Så det är ju tacksamt. Jag har ju också samma funktion på min klocka. Eller om man har en sån Garmin InReach som vi båda har. Så kan man också...
Eller någon liknande. Så det finns ju fler än InReach också. Som små GPS och satellittelefonsvarianter.
Ja. Du kan ju ha en fysisk karta. Och sen ta ut din position och din riktning med mobilen till exempel. Alltså använda mobilen som en kompass funkar också. Det finns ju såklart en risk. Kompassen kommer ju aldrig liksom tappa batteri eller... Ja, du kan ju såklart ta sönder den, precis som en mobil. Men just den är ju inte vattenkänslig och den kommer inte få slut på batteri.
Nej, precis. Men den kan blåsa bort kartan. Ja. Det har ju hänt mig att jag har tappat den i vinden.
Ja.
Det är en nackdel. Telefonen blåser inte bort.
Ja.
Det mer avancerade sättet att använda kartan och kompassen på är att man kan ju också så här triangulera ut sin position genom att så här, om du har flera stycken kända punkter som du vet är vad de är i verkligheten och du vet vad de är på kartan, så kan du rita streck på kartan i förhållande till här, och där alla strecken möts, där är man. Det här är svårt att beskriva i ord, så att det får man googla på hur man gör. Men det finns metoder för att ta ut sin exakta position.
Det är ju egentligen exakt det som liksom GPS-systemet gör. Är det inte så att det triangulerar idag?
Jo, men det gör det.
Mm.
Delvis. Om man ska gå in på detaljerna kring det här, så mäter den också tiden det tar för signalen att färdas upp och ner mellan satelliten och telefonen. Men vi behöver inte prata om det. lite till då runt att navigera. Något som gör det lättare om man verkligen är ute oledat så här, det är ju att man aldrig tappar den positionen. Att man alltid håller koll på var man är någonstans. Mm. För det kan jag uppleva att när man är ute och går ledat, ibland så här, man stoppar ner kartan i ryggsäcken eller man har inte ens den med sig och så går man bara, så har man inte riktigt koll på var man är, utan man vet att man är mellan två punkter men man har ingen aning om riktigt vart man befinner sig. Och det kan ju göra att det är svårt när man sen plötsligt behöver veta var man är någonstans på kartan. Då måste man först försöka lokalisera sig. Har man då en ungefärlig uppskattning hela tiden om vart man är, så blir det betydligt lättare att hela tiden använda kartan och kompassen, för att det blir ett mindre steg att justera var man har varit och vart man är på väg.
Det här är lättare, ja, men desto mer tid jag lagt på min på kartstudier hemma så att säga.
Mm.
Alltså ja, men desto mer jag har av kartan i huvudet, desto mindre behöver jag ju titta ner på den konstant.
Ja, men precis.
Jag märker när jag går och så här småsneglar på den hela tiden för att jag vill liksom få bekräftelse i att jag tror rätt.
Ja, exakt.
Men det finns ju, jag brukar alltid ha den liksom höger benficka. Så att den ska vara nära tillgänglig. Men det finns också så här plastfickor man kan ha på liksom bröstet.
Ja, jag brukar ha den i fickan på min jacka. För att den är lite större. Man har liksom plats. Man kan ha den upp vit så man har rätt kartsnitt uppe på kartan. Och så får den ändå plats i bröstfickan. Eller den här yttre fickan på jackan, tycker jag. Men har man ett benficka så kan det också funka. Några misstag som jag har gjort när jag har varit ute.
Ja.
Både ledat och oledat. Att jag ibland kan ha lite svårt för att avgöra vilken topp som är vilken.
Mm.
Det kan vara lätt att så här titta på kartan och bara, ah, men här ska vara en liten fjälltopp.
Mm.
Och så ser man att den är inte så hög på kartan. Man bara, och sen tittar man ut i verkliga världen och så kan man se att ja, men på långt avstånd där finns en topp som inte ser så stor ut.
Ja.
Att man kan lätt dra slutsatsen att någonting som inte ens finns med i den på den bilden man har uppe på kartan som ändå syns i verkligheten, kan man fundera över, men vad är det där för topp? Det måste ju vara den här på kartan. Alltså ja. Bara det att den är inte ens med på kartan alls för att den ligger liksom utanför. Det händer ju att man har så långa avstånd att man ser mer än vad man har på sin karta framför sig.
Ja.
Det kan göra att man förvirrar bort sig lite grann. Så det kan vara bra att ha liksom en sån relation till vad man borde se och inte se. Och kanske även vad som finns utanför sin karta. Men det här har jag gjort fel några gånger. Jag bara, men det måste ju vara det där berget. Och så bara, nej, den är inte ens med på min karta. Det förklarar varför det stämmer dåligt.
Jag kan ofta tycka det kan vara svårt att visualisera, ja, men hur stora berg kommer kännas. Eller hur höga de kommer kännas. Eller liksom, att ta in skalan. För att det är så långt ifrån vardagen.
Ja.
Och sen är dessutom, ja, men alla träd en tredjedel så höga som man som sörlänning är van vid. Så att det är ju liksom alla höjd- och längdreferenser är ju helt liksom ställda på sin ända.
Precis. Och det finns ju tyvärr inget annat sätt att ta sig runt det här än att bara vara ute och uppleva.
Ja.
Man måste skapa sig en relation till det.
Ja.
Det är väl det enda sättet. Det är svårt att skapa sig en relation till det via bilder och appar och annat, tyvärr.
Ja, de skulle ha mer såna här, ja, men, när man navigerar i städer så finns det ju så här what's at this place på Google-kartan.
Ja.
Så man kan kolla där och så liksom, du vet, zooma ner på Google Street View och så kan man se massa foton och sådär. Vi får se till att liksom våra lyssnare börjar bidra med såna här i liksom hela fjällvärlden.
Ja.
Så kan man liksom, vart man än vandrar så kan man hoppa ner i så här Fjällvandringspodden Street View.
Exakt, eller till och med sådana här VR-headset som man skulle kunna titta sig omkring i Sarek.
Men om alla köper en sån här 360-kamera och filmar allt.
Mm. Du hemska framtid.
Ja.
Man behöver inte ens gå ut längre.
Nej, precis. Virtuell vandring.
Här kan man stanna hemma i vardagsrummet.
Ja, i och för sig, det är ju det vi försöker bidra med.
Exakt.
Det är bara att vi gör det här till Fjällvandringspodden liksom 3D. Nästa steg.
Mm. Vi får bära med oss den här 360-kameran och filma allt vi gör. Mm. Mm.
Ja, men vi pratade ju, nu ska vi hoppa liksom tillbaka in i verkligheten här från kartan och ut på turen.
Mm.
Och något man, ja, men vi var inne på det här med att vatten kan vara jävligt, va?
Ja, vattendrag är ju, det är svårt att förutse hur djupa de kommer vara, hur breda de kommer vara och hur mycket vatten som flödar. Det känns alltid som en lite så här oförutsägbar del som är svår att planera exakt i detalj runt.
Ja, precis. Så dessutom, men framförallt om man tittar på en så att säga ritad fjällkarta, så får man ju inte så mycket information om vad liksom, hur djupt är vattendraget eller hur brett det är, utan det är liksom ett blått streck oftast.
Mm. Och man vet ju det, att när det är ett tjockt blått streck, då är det ofta något som är riktigt stort.
Mm.
Men ett smalt blått streck, det kan vara allt från liksom en bäck till ändå några meter brett.
Ja.
Så det kan vara väldigt svårt att få en relation till på kartan.
Man kan ju alltid hoppa in på en satellitkarta och liksom få en referens. Men det är ju, alltså, hur bred en jock är liksom i fjällen, det säger inte så mycket. Alltså den kan vara 50 meter bred men, ja, men en halv meter djup.
Eller var bara knappt ett vattenflöde alls. Ja. Bara lite stenar med vatten på. Det kan variera jättemycket. Men generellt sett så går det att ha en uppfattning om hur mycket vatten det är i allmänhet i fjällen. Dels om man kollar på hur vädret har varit den senaste tiden så kan man ju se hur mycket nederbörd det har varit. Men man kan ju också, det brukar ju stämma ganska bra in över säsongerna. Man vet ju det att vår vintersäsongen och det är smältning, då vet man ju att det är mycket vatten. Och då kommer det alltid vara det. Och mitt på sommaren när det är som torrast, då är det väl antagligen som minst vatten beroende på väder.
Ja, och det, ja, men, det är ju, jag nämnde ju lite tidigare att man får vara beredd att liksom ändra sin tur.
Mm.
Och det här är väl det största liksom anledningen till att man ofta får planera om. Men dels att det har varit mycket nederbörd, så att man kanske inte klarar av att göra ett vad. Eller att det har varit, ja, men att det är liksom normala flöden, men där du hoppades på att du kunde vada, ja, men du behöver gå några kilometers omväg för att du kan inte vada där. Det är ju någonting man får liksom, ja, man ta med i beräkningen att allt blir inte som man vill här.
Och det kan ju bli lite obehagligt när man, om vattnet är till låren och även runt midjan och magen, då börjar det bli väldigt djupt och det kan vara ganska farligt om det är strömt.
Precis.
Och sådär.
Upp till låren så kan man ofta känna sig ganska bekväm, för det är inte så mycket yta liksom som vattnet drar i. Man kan ju absolut känna att det blir strömt, men så fort du liksom går över där, då börjar ju liksom volymen av kroppen som står i vattnet bli ganska tung.
Mm.
Så då, det kan ju vara farligt. Men det behöver inte alltid vara det heller. Men dras du med en ström så är det ju inte roligt.
Nej, det kan vara riktigt farligt.
Och speciellt med liksom packning på rygg och sådär. Så att det gäller ju att ha respekt för det här. Och, ja, men, ta det lugnt, ta ett steg i taget och ja, men, gå inte ut i något du inte känner dig bekväm med. Det går ju alltid att vända.
Ja. Jag tycker att det är ganska, jag brukar inte vandra med stavar, men just vid vad så är ju stavar väldigt skönt att ha.
Det är det tredje och fjärde benet.
Mm, så man kan liksom känna att man står stabilt som en liten ställning mer. Jag kan också tycka att olika vad kan skilja sig åt beroende på hur botten är.
Mm.
Om botten är så här jämna små stenar, ja, men då är det inte så farligt.
Nej.
Men är det blockterräng under vattnet som man inte vet om det är plötsligt hål.
Precis, och hala förbannade stenar.
Ja. Det kan ju också vara en sån sak som gör att, nej, men det går inte att gå över här för att det, botten på den här vattendraget är liksom ogenomtränglig.
Ja. Ja. Nej, det skönaste är ju om det är liksom små sten eller sand till och med.
Ja, precis, att det är mer så här vanlig bäck, mjuk.
Och man känner att varje steg, det är liksom, man sitter bra. Man sätter ner foten och så är den där.
Mm.
Då sätter man ner foten på en hal sten, då man känner ju liksom hur, det är inte förrän man verkligen satt ner foten ordentligt som den, ja, är hyfsat still.
Ja. Jag vet, man kan ju lockas ibland av när man vadar eller bara ska passera ett vattendrag att sätta stenen på den som är närmast ytan för att inte behöva gå ner så djupt. Men det kan jag uppleva är lite frädiskt ibland. Ja. Ibland så är ju de där stenarna ganska hala. Mm. Så är de ofta ganska små. Så vet man inte om de är stabila eller inte. Så de kanske vinglar till. Då kan det vara bättre att sätta ner foten på de lite djupare ner. På lite mindre och mer förutsägbara stenar.
Ett litet fusk man kan ta till. Det är också om man ska man göra mycket vad. Då kan man ju faktiskt använda om man har såna här liksom typ snörkedjor eller broddar med sig, så kan man faktiskt använda dem vid vadet för att slippa det hala på stenarna.
Ja, det är smart.
Kan man göra.
Sällan med det, men det kanske man ska ha när man ska göra många.
Ja, alltså det, man får väl som alltid göra en bedömning om det är värt det och vikten och sådär. Men det är ju, om man ändå har med det för att man tänker att man ska gå på snö eller gå någonstans där det kan vara is eller sådär, då kan det ju vara så.
Precis.
Och ja, men, vart ska man vada då?
Generellt sett ska man ju vada där det är som minst strömt och som minst djupt, vilket oftast innebär att det är där vattendraget är som bredast. Och där är liksom den mängden vatten som flyter i bäcken eller jocken utspritt över en större område, och då blir det mindre strömt.
Precis. Och ibland så går det att se, ja, men deltan och sådär på kart på vanliga fjällkartor liksom. Ibland så, så kan man också se dem på satellitkarta. Om man liksom, ja, men, om man vill in och planera för, ja, men, försöka planera vart man ska göra sina vad, då måste man liksom titta på den detaljnivån. Om man inte har en guidebok.
Ja, eller man kan ju, det står ju en hel del på så här sidor som utsidan och annat, vart, men ibland kan man till och med få GPS-positioner och vad det rekommenderas att gå över en viss bäck eller jock sådär.
Ja.
Folk har gjort det förut och de vet att här är det ganska brett och inte så där fruktansvärt svårt att ta sig över.
Precis. Får man googla typ Vada Smaila Tjocka,
ja.
Så får man svara på vart det går.
Och sen kan jag uppleva ibland att det kan kännas lockande att spendera så lite tid i vattnet som möjligt.
Mm.
Det vill säga att man går där det är smalt.
Mm.
Men det här kan ju då vara lite att skjuta sig själv i foten då, för det kan ju dels bli djupt, men det kan också vara strömt och läskigt och farligt. Så här gäller det att stå emot sina instinkter om att när det är nära till andra sidan, där är det bäst att gå över.
När jag var i, jag gjorde Padjelantaleden. Mm. I somras, då var det på ett ställe där det var så 2 meter snökanter som omgärdade jocken. Och sen, men det var ju inte så djupt i jocken i alla fall, det var ungefär ja, men, lite lägre än en halv meter, ja, men, så, 40 centimeter eller något sånt. Men då fick man ju liksom, då fick jag ju hitta ett ställe där med snöblock liksom hade kollapsat så man liksom kunde hoppa ner så att liksom tripp, trapp, trull ner på dem och sen i det här iskalla vattnet, för nu är det omgärdat av snö, då kommer det inte vara varmt och skönt.
Nej.
Så då fick jag, och jag tror jag räknade stegen för det var så smärtsamt. Det var typ 50 steg genom vattnet. Så jag hade, när jag klev upp på liksom kanten där nedanför snön så hade jag kramp. Och då var jag tvungen att så här, hugga ut fotsteg ur snökanten för att kunna ta mig upp också och liksom hiva mig upp för den där kanten, och då var det väldigt tur att jag hade mina stavar med mig,
ja.
Annars hade det, men det var liksom, där var det ju verkligen, jag hade, det var ett ställe där jag såg att men här kan jag nog vada bra, för annars var det betydligt djupare, men då fick jag den här fruktansvärda snökanten istället.
Ja.
Ibland så får man ta något dåligt, ja, precis, men något bra.
Finns ingen bra lösning. Jag vet när vi var ute i somras här och vandrade till en topp vi skulle klättra i Alperna, så var det ett vattendrag och så fanns det en schysst snöbrygga över vattendraget. Det var inte ett jättedjupt och sådär farligt vattendrag, så att det kändes okej att gå över den här snöbryggan. Så att även om den hade kollapsat hade inte det varit mer än att man blev blöt om fötterna. Men man såg att den här snöbrygden är av tveksam kvalitet. Det kommer inte vara många dagar till den här går på. Så vi går över den här och det går bra. Men när vi sen är på väg tillbaka, då ser vi att den har rasat ihop när någon har gått på den. För att man kan tydligt se så här hur deras steg har sjunkit ner en halv meter. Bara blups, ner i vattendraget. Man bara... glad att det inte var jag. Vi fick välja en annan väg. Bara, vi går inte på snöbryggan igen, utan vi väljer en annan väg. Så det kan vara värt att fundera på om man ska ta risken att gå på en snöbrygga eller inte. Det finns ju risk att man dukar fötter och annat.
Ja, precis. Ja, det vore inte så trevligt. För det, att bli blöt, det kommer ju bli om man var där ändå. Om det är djupt nog.
Det är trist att bli blöt, men det är tråkigare att skada sig.
Ja, men ofta oledat får man ju ändå tänka sig att jag blir blöt på något sätt. Sen kan jag ju välja hur. Och så här, ska jag ha kängorna på mig när jag blir blöt? Eller ska jag ha något annat på fötterna när jag blir blöt? Eller,
precis.
Eller löparskor.
Vad man nu vandrar i.
Vi var inne på det här med brant terräng lite. Hur brant man kan ta sig fram. Men det är också ett så här farthinder.
Mm.
Ja, men att, kan det gå fortare och gå runt än att gå upp eller ner?
Ja.
Och ofta är ju svaret ja. Det går fortare att gå runt.
Ja, det ser nära ut på kartan. Det kanske känns nära. Men det är oftast väldigt mycket långsammare att ta sig ner i svår och brant terräng.
Ja.
Eller upp för den delen. Men oftast ner är det största problemet.
Ja. Sen däremot kan jag ofta tycka att det är mer belönande att gå upp för. Så man får, för att man får utsikten. Så det kan ju finnas,
precis,
som sagt, en motivation i det hela.
Jag brukar tänka på det som lite som i klättringen, att så här, om man kan välja att inte fira eller rappellera ner runt repet utan gå istället, så går det nästan alltid fortare.
Ja.
För att bara det här mäcket med den branta terrängen gör ju att det tar en jäkla tid.
Ja.
Och jag tror det är lite samma i det här vandringsvärlden. Kan man gå runt den här branten så går det nog fortare att göra det.
Ja, det är mycket mer liksom, fysiskt utmanande, så att du kommer, liksom, mm. du kommer ju bli tröttare, ja. Även om det är kortare.
Men det vi tänkte på lite så här, varför vi tar upp brandterräng igen, det är väl lite för att det finns ju olika typer av brandterräng. Det finns ju såklart så här rena klipphällar, eller man ska säga, men då börjar det ju bli så brant att man inte tar sig upp utan utrustning. Ja. Men annars, när det är mer en så här fjällsida, så kan det ju vara allt från rullgrus som kan vara riktigt oländigt och så får ta sig fram i, och så kan det ju hända att det är så här jättestora block, vilket också kan vara riktigt svårt att ta sig fram i, för att man måste gå runt om och,
ja. Ja, men precis, jag brukar se, det brukar vara många i på nätet som klagar på när de ska passera liksom Skerfe, alltså den här superkända klippan i Rapadalen utanför Sarek. Mm. Att det är liksom en rejäl rasbrant liksom nedanför den klippan.
Mm.
Och att det brukar ta väldigt mycket tid. Och det är ett annat ställe som folk brukar passera. Det är ju liksom på vägen till Kebnekaise fjällstation. Så är det en rasbrant som är någon kilometer lång.
Ja.
Där de tack och lov har gjort spångar.
Mm.
Men hade man liksom gått den utan spång, så hade det ju varit väldigt bökigt.
Ja, det har varit jobbigt att ta sig förbi. Så det sliter ganska mycket på kläder och skor när man ska,
ja, precis.
Hasa man, sig över de här blocken.
Ja, man kilar in foten i något, ja, obekvämt läge. Och...
ja, jag har ju också min erfarenhet av det där. Det har gått igen, och man, också vid Kebnekaise där, om man passerar Tarfalladalen, eller Tarfalladalen, och går upp vidare bort för att gå runt massivet, då går man över en det är fortfarande en markerad led, men den är markerad med sådana här små stenrösten. Men den går över en sån här blockterräng där det är ganska stora block och ganska brant. Men man ska liksom traversera sig förbi här. Mm. Och det tar en jäkla tid, alltså, för det är lite jobbigt. Framförallt om det är blött och har regnat, då kan det vara snorhalt liksom, och lite obehagligt att gå på de här. Så att det där är, det kan ta tid att passera brantterräng. Men det bästa då, det är ju om det är så här halvstora. Jag tänker mig som en medicinboll. Ja, den storleken på block. De går ju ganska bra att gå på. De är ganska stabila. De rullar inte iväg. Och de är fortfarande så pass små att man kan så här gå på dem ganska enkelt.
Ja, men absolut. Så länge de inte är liksom, så länge det inte är någon beläggning av några alger på dem. Och det är blött. För då kan de ju bli riktigt jävliga även de.
Jo. Och det är det ju alltid såklart, men förhoppningsvis inte blött.
Precis. Men när det är torrt, då är det ju väldigt tacksamt. Då blir det ju mer, då känner man sig som ett barn, man liksom, som en liten hinderbana bara.
Jag kan tänka mig den andra Kebnekaise-referensen här då. Om man vill gå upp på Tulpagorni, så kan man ju göra det genom att när man svänger upp på Virenvarje, så kan man svänga vänster istället, bara rakt upp på branterna, så kommer man upp på. Och där är det den typen av stenar. De är precis lagom stora. Det går riktigt fort att gå på.
Ja, men för att planera turen då. Vi har varit inne och nosat lite på det. Men hur brukar du göra inför att du ska planera din oledade tur?
Jag brukar ju vilja ha ett mål vart jag är på väg. När man har bestämt sig för ungefär vilket område så där man ska gå i, så brukar jag, ja, men då blir det ju att studera kartan och försöka hitta liksom den bästa vägen genom det här, den här omgivningen man ska till, eller försöka hitta de dalar som man vill gå i. Eller för den delen, om det visar sig att man har gjort lite efterforskningar runt området, att det finns platser som folk rekommenderar som är vackra och fina att se, så brukar jag sånt göra. Tänker på när jag ska planera min tur. Var jag vill passera och vart jag vill gå någonstans.
Ja, men det stämmer in på mig också. Absolut. Jag tycker också, nej, men när jag planerar så brukar jag väl, jag skulle säga, jag tittar ganska mycket på fysiska kartor. Mm. Jag börjar få lite av en samling här hemma.
Mm. Det är roligt med kartor.
Men sen så, som vi, den här appen som jag pratade om tidigare i podden, Fat Maps, är ju riktigt, riktigt bra.
Den ger ju dig möjligheten att se terrängen i 3D. Så den genererar, den tar de här höjdkurvorna på kartan och så genererar den en 3D-vy.
Ja.
Så man kan liksom se sig runt i miljön och få en uppfattning. Det är lite som det här vi pratade om med den virtuella miljön, så kan man ändå få den ganska bra med Fatmaps.
Precis, men det är inte riktigt bra nog för att man skulle vilja ha ett VR-headset och fjällvandra virtuellt.
Nej, så är det ju. Och den är ju inte heller, när det blir riktigt spetsiga och branta formationer, då kan det se lite lustigt ut på fatmaps. Så att det är inte felfritt. Men det är helt klart, ger en ganska bra känsla för hur en område ser ut.
Använder det jättemycket när vi, ja, men när jag vandrar i Sarek, även min Lundörstur, för att se om liksom, kan man ta sig ner här eller är det för brant?
Jag har också använt det jättemycket i Alperna för så här, vilken topp är vilken? Hur ser den ut och hur brant är det? Och var kan man gå någonstans? Så där, det brukar vara väldigt, väldigt hjälpsamt.
Jag tycker det finns ingenting som ger, nu överdriver jag kanske, men det ger en väldigt stor självbekräftelse när man har planerat turen liksom själv. Och sen så gör man den och så konstaterar man att det, liksom, det funkade.
Mm.
Det tycker jag är en väldigt härlig känsla när det går ihop.
Ja, verkligen.
Att man inte var helt dum och tänkte fel. Vi har ju också nämnt det, ja, men det kan vara vettigt när man ger sig ut på såna här oledade turer att ha någon typ av sätt att påkalla hjälp.
Ja, att ha med sig en sån här nödsändare av något slag som kommunicerar via satellit. Det här har vi pratat mycket om i många avsnitt, att det är verkligen bra. Sen ska man inte förlita sig på att det här är ens enda. Det är ju fortfarande en pryl som kan misslyckas liksom, eller inte fungera precis när man behöver den. Så att man måste ju ändå lita på sin egen förmåga och sin egen navigationsmöjlighet. Men att ha med den är ju lite som en extra försäkring på vis.
Annars, lämna färdmeddelande, liksom ha en, ja, men, hyfsad rutt som du lämnar till någon. Informera om, ja, men, så här, är vi inte här den här dagen så ja, får de liksom påkalla fjällräddning eller vad det är.
Ge dig inte ut utan att någon vet vart du är någonstans. För då kommer du inte kunna bli räddad.
Nej.
Och så hoppas vi såklart att ingen behöver bli räddad.
Nej.
Utan att man bara får fina turer i solsken.
Med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill ta upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss, hör av dig till oss på vår Instagram, Fjällvandringspodden. Glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Levin och
Lukas Wennerholm.
Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet eller följ oss på Patreon så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte heller att redan nu planera in i din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om 2 veckor.